Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Stockholms slott, september 1573. Många gånger har de samlats här, allt medan sommaren övergått i höst och mörkret fallit allt tidigare. Det är i kungens slott de befinner sig, men inte på hans majestäts inbjudan. Istället är det konungens yngre syster som öppnat sin privata kammare för dem. Och det som diskuteras här ska inte nå kung Johan den tredjes öron. I vaxljusens fladdrande sken tittar gruppen på varandra. Stundens allvar återspeglar sig i deras ansikten. För nu är planen klar. Och den är lika utstuderad som genial. Kungen är alltid noga med säkerheten. I hans närhet får ingen, förutom hans egna vakter, bära vapen. Men det finns ett undantag. För snart ska en fest gå av stapeln. Och då kommer en grupp skotska legoknäktar framföra en traditionell dans i kungens ära. En svärdsdans. Det tillfället ska gripas. På given signal ska de vassa klingorna plockas upp. Trängas in i Johan den tredjes kropp, ända hans liv. Med allt färdigt uttänkt fyller de på sina bägare med vin, lika rött som det blod som snart ska flyta. Deras värdinna, prinsessan Elisabeth Vasa, höjer sitt glas hon med och skålar för sin brors undergång.
Det här är berättelsen om Elisabeth Vasa, den fromma och dygdiga prinsessan som gjorde allting rätt och var alla till lags. Men hon var också en vass och hänsynslös strateg som i en våldsam tid lyckades hålla huvudet kallt och staka ut sin egen väg.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Den konspiration som vävs i Stockholms slott är ett högförräderi, en statskupp och ett brödramord. Och det är i den 24-åriga Elisabeths rum den mejslas fram. Exakt vilken roll hon spelar i sammansvärjningen mot sin storebror är inte helt lätt att reda ut. Men hon har utlovats en riklig belöning. En hon kan inkassera när de dansande bödlarna utfört sin järva order och den döda kungens krona placerats på hans ersättare. Elisabeth har i hela sitt liv befunnit sig i det stormens öga som är Vasa-familjen. Men i skildringarna av de spektakulära, blodiga händelser som omgärdar den här släkten har ljuset sällan hamnat på henne. Hon skymtar alltid längre ut i kulisserna, dold bakom de mer färgstarka och maktlystna syskonen. Och vid en första anblick verkar hon ofarlig, en rar och följsam lilla syster utan något att säga till om. Men under ytan döljs något mer. En handlingskraftig och viljestark kvinna som vet precis hur hon ska agera för att få det hon vill ha. Trots det häpnadsväckande i att planera ett blodståd på sin egen bror så är ränkspelet mot Johan den tredje inget unikt. Det är varken första eller sista gången som syskonen Vasa försöker förgöra varann. Men innan vi ser hur just den här grymma komplotten faller ut går vi tillbaka till en mer oskyldig tid. Ändå Elisabeth och Johan bara var barn, två syskon förenade i en tung förlust. Om Elisabeth alls har några minnen av sin mamma så är det vaga förnimmelser. För hon är bara 2 år när hennes mor, Margareta Lejonhuvud, dör år 1551. Hon som varit familjens stadiga matriark blir bara 35 år, men har mer än väl levt upp till det som förväntas av en drottning, att leverera arvingar. 10 barn har hon fött i världen, varav 8 har överlevt. Vi tar dem i åldersordning. Johan, Katarina, Cecilia, Magnus, Anna, Sofia, Elisabeth och som minstingen Karl. Men äldst i syskonskaran är halvbrodern Erik, kronprinsen som föddes i kungens första äktenskap. Som flicka kommer Elisabeth alltid att vara underkastad männen omkring sig. Just nu är det hennes pappa, Gustav Vasa, som går i täten för den stora familjen och landet. Och hans styre har inlett en ny epok i Sveriges historia. Från och med nu väljer man inte längre vem som ska bli kung, utan tronen går i arv från far till son.
Familjen Vasa, de är ju helt färska på tronen. Gustav, Elisabets pappa, han är ju den första i Vasaätten. Han är en Gustav Eriksson som har tagit namnet Vasa.
Där är Anna Karlstedt, författare till boken Renässansrebeller, från Cecilia Vasa till kung Kristina.
Så den här familjen Vasa, de får kämpa ganska hårt för att bli erkända som en kungafamilj och som ett. Och de har allt kvar att bevisa.
Efter Margaretas död behöver Gustav Vasa en ny fru och hushållet en ny kvinna vid rodret. Att gifta sig med en 56-årig änkling med 9 barn låter som något för en rutinerad dam. Någon med kunskap och auktoritet nog att fostra de små och basa över hovet. Men någon erfaren kvinna är inte kungens blick landa på, utan på en 16-årig tonårstjej som dessutom råkar vara barnens kusin, Katarina Stenbock.
Elisabeth själv är ju liten när Katarina Stenbock kommer in i bilden, men det måste ha varit ganska svårt för de här syskonen att betrakta Katarina Stenbock som en modersgestalt, särskilt om man jämför då med deras egen mor som var den här exemplariska drottningen som basade över hela det här enorma hushållet, hovet, och uppfostrade alla dessa barn med bravur.
Elisabeth kommer alltså växa upp utan en stabil vuxen mamma och hålla i när det blåser. Och blåsa, det kommer det att göra. För även Gustav Vasas tid är på upphällningen. Den en gång så livskraftiga landsfadern är nu en åldrande, krum, vithårig gubbe med en långsam kropp och fler gluggar än tänder kvar i munnen. Men han har en viktig sak kvar och ro i land. Att säkra framtiden för sin dynasti. Ett projekt som alla de 9 barnen blir en del av. Det ligger på deras axlar att bygga vidare och bättra på varumärket Vasa. Erik är ju den som ska ärva tronen och de yngre bröderna är hans reserver. Men flickorna har en annan roll att fylla i det här familjeföretaget.
Deras uppgift är att bli bortgifta på bra sätt så att man knyter starka allianser som kan ge den här nya ätten och Sverige någonting. Det är ju genom äktenskap som man skaffar sig viktiga allierade och som man också kan skaffa sig större resurser.
Äktenskapsallianserna är extra viktiga för nykomlingarna Vasa. De har ingen lång och god renommé att falla tillbaka på, utan måste själva kämpa för sin upphöjda ställning. I det ingår att forma de små prinsessorna till perfekta uppvisningsexemplar för att locka de bästa friarna. Baskravet är att flickorna ska vara kyska, dygdiga och fromma. Men också mycket mer.
De ska vara bildade. De får läsa flera språk. De ska vara musikaliska helst. Elisabeth till exempel, hon får ju lära sig att spela spinett och luta och blir tydligen ganska bra på det. Flera av de här systrarna blir duktiga musiker. De ska kunna sjunga och dansa. Men de får också utöva olika sporter.
En fulländad prinsessa ska också vara spirituell, kunna konversera, men absolut inte ta för mycket plats. Och så ska hon vara snygg såklart. Det är mycket att leva upp till, men vår huvudperson kommer att lyckas. Elisabeth Vasa ska till och med beskrivas som Europas mest perfekta prinsessa. Men vägen till altaret kommer ändå bli lång och full av fallgropar. Elisabeth har 4 stora systrar som står före henne i kön för att giftas bort. Och när de äldsta kommer upp i tonåren är det dags att veva igång äktenskapskarusellen på allvar. Kung Gustav utlovar en väl tilltagen hemgift på 100 000 daler för sina prinsessor. Det är en enorm summa, mycket mer generös än vad andra kungahus erbjuder. Med de lockande slantarna i bagaget är det sen dags för promotion-turnéer på Europas hov. Fast pappa Gustav skickar inte iväg sina döttrar i fysisk form.
Ja, han låter ju måla deras porträtt. På den tiden så fanns ju... Man kunde ju inte direkt använda sig av några appar. Så porträtten fick tjäna som reklam för de här prinsessorna. Och Gustav Vasa, han var särskilt intresserad av tyska hertigar, grevar. Därför att Tyskland var ju protestantiskt och Gustav Vasa var ju den som mycket hårdhänt införde reformationen i Sverige. Så Gustav Vasa, han vände blickarna mot Tyskland och skickar då sina sändebud dit för att berätta om de här unga damernas förträfflighet.
Så är spelet igång. Kommer Vasadöttrarnas noggrant framslipade egenskaper och den saftiga hemgiften kompensera för bristen på kunglig stamtavla? Ja, det verkar så. I alla fall till en början. Elisabeths äldsta syster Katarina förlovas med Edsard av Ostfriesland. Och han är precis en sån där tysk greve som kungen har letat efter. Och äntligen är det dags för bröllopsfest. Med extra allt.
Stockholm, 1 oktober 1559. Kryddförrådet har fyllts på. Bär har plockats. Bröd och bakelser har bakats. Och hjortar, rådjur och älgar har fällts för att hamna på bröllopsgästernas bord. Idag när kungens äldsta dotters giftermål firas ska ingenting sparas på. Men den kyrkliga ceremonin avklarad samlas man nu i slottet för den ståtliga banketten. Upppassare ilar fram och tillbaka, håller fram tvättfat och fyller på bägarna med vin. För varje ny rätt som serveras spelar musiker upp en fanfar från borggården. Elisabeth ser sig om i den stora salen, tar in prakten. De dignande borden, glansen från allt guld och silver som ställs fram och de vackert utstyrda kvinnorna och männen. Idag är det hennes syster som står i rampljuset. Men den här festen är även för Elisabeths skull. För alla ska se vilken strålande familj hon tillhör.
Kung Gustav hoppas att ryktet om Katarinas storslagna bröllop ska sprida sig utanför Sveriges gränser och bli det glänsande kvitto han behöver för att slå fast familjens kungliga status. Men istället för festen kommer något annat bli den stora snackisen. Skandalösa, chockerande detaljer som pappa Gustav helst hade velat begrava. För snart får världen veta att den kyskhet som hans döttrar marknadsförts med inte stämmer överens med verkligheten. Cecilia, 19 år och näst äldst i systerskaran, har tjatat om att få följa den gifta Katarina en bit på vägen när hon ska resa söderut för att börja sitt nya liv. Pappa Gustav tvekar, men till slut ger han efter och släpper iväg henne. Något han kommer ångra, bittert. För på tryggt avstånd från Stockholm och pappas stränga blick släpper Cecilia loss.
De reser genom Sverige, det blir festligheter på flera orter. Men framförallt så blir det stora festligheter på slottet i Vadstena. Men då är det ju så att det finns också en bror till brudgummen som heter Johan av Ostfriesland. Det visar sig att han blir väldigt intresserad av Katarinas lilla syster Cecilia Vasa.
Vadstena bullret ska det komma att kallas. Den skandal som utspelar sig i december 1559. För det hettar till ordentligt mellan Cecilia och den där uppvaktande kavaljeren. Så pass att han en sen kväll klättrar in genom fönstret, in i Cecilias sängkammare. Där paret blir påkomna, så att säga, mitt i akten.
Det står ju i källorna att man grep Johan med hosorna nere, alltså med byxorna vid vid knäna. Och det där var ju, det där spred sig snabbt i nyheterna och blev till krogvisor och annat. Och folk gottade sig i den här pinsamma skandalen som hade drabbat kungahuset.
Kung Gustav är rasande. Det här kan bli förödande för hela familjen och inte minst förstöra döttrarnas chanser på äktenskapsmarknaden. För att solka ner sitt rykte har den färska Vasaätten inte råd med. Och säkert vill pappa inte att den 11-åriga Elisabeths oskyldiga öron ska nås av den snaskiga Vadstena-historien. Men en händelse av den här kalibern är svår att hålla hemlig.
Jag tror säkert att hon fick alla mumsiga detaljer i det här. Systrarna och syskonen pratade ju med varann. Och det här var säkert ett favoritsamtalsämne vid hovet också. Så fick de inte veta allt av varann så var det säkert hovdamer och andra som gärna upplyste dem om detta.
Ja, Elisabeth förstår nog att något har skakat om familjen. Uppvaktaren, den kärlekskranka tysken, fängslas. Till och med den nygifta Katarina och hennes man straffas med ett slags husarrest och får inte lämna landet innan den här krångliga soppan har rätts ut. Och det gör den till slut, när den byxlösa älskaren intygat det viktigaste. Att ingen blivit av med oskulden där uppe i sängkammaren. Och med det på pränt försöker kungen lägga hela den genanta affären bakom sig. Men kanske blir det här spiken i kistan för den redan försvagade gamla patriarken. Bara några månader senare, den 29 september 1560, går Gustav Vasa ur tiden, 64 år gammal. Hans död sätter punkt för ett av de mest betydelsefulla kapitlen i Sveriges historia. Men det blir också starten på något nytt. En stormig era där Gustav Vasas söner kommer slåss om makten, med livet som insats. Men där är vi inte riktigt ännu. För allt börjar precis enligt plan. I juni 1561 placeras Sveriges krona på storebror Eriks huvud när han i en praktfull ceremoni i Uppsala kröns till Erik den 14. Hädanefter är Elisabeth och hennes tre ogifta systrar Eriks ansvar och hans tillgångar. De är nu hans kapital att disponera för sina egna politiska syften. Men för att prinsessorna ska vara användbara måste Erik fortsätta slå vakt om deras image. Cecilia har ju redan fått marken att svaja under familjen. Så nu är det dags att hålla systrarna i schack. Erik den 14 och de ogifta prinsessorna bor under samma tak i Stockholms slott. Men det är inget avslappnat kollektivboende. Det är Erik som bestämmer vilka de får umgås med och när de får lämna slottet. Men att kontrollera en hop unga tjejer är inte det lättaste. De festar, dansar och ränner runt. Den som oftast går i täten är Cecilia. Hon är den coola, tuffa och nöjeslystna stora syrran. Den som längtar bort och drömmer stort. Kort sagt, Cecilia och vår huvudperson kunde inte vara mer olika. För om stora syster är en orädd kicksökare är lilla syster Elisabeth lugnet självt.
Hon beskrivs som den exemplariska prinsessan. Hon är på något sätt motsatsen till den här vildhjärnan och partyprinsessan Cecilia. Elisabeth beskrivs som taktfull, bildad, försynt. Att hon är dygdig, att hon är bra på att sköta ett hushåll, att hon också är kunnig inom enklare medicin, att hon kan flera språk och sen att hon också är vacker, att hon är trevlig att titta på. Så att hon har egentligen allt det som man söker när man letar efter en idealisk hustru på den tiden.
Förutom att hålla styr på och hitta makar till syrrorna har kung Erik också ett annat äktenskap att bocka av. Sitt eget. Han friar bland annat till den engelska drottningen Elisabeth den första. Men i väntan på svar fortsätter ungkarlslivet. För den där oskulden som är så viktig för systrarna behöver bröderna, föga förvånande, inte bry sig om. Erik, Johan, Magnus och Karl kommer alla att ta sig en hel radda frillor, alltså officiella älskarinnor. Relationer som inte sällan resulterar i barn. Och vad ska man göra med dem då? Ja, de kan ju till exempel lilla syster Elisabeth få ta hand om.
De här barnen, de blev, och frillorna, de blev en del av hovet när det så var möjligt. Ibland så fick man helt enkelt placera de här frillorna en bit ifrån hovet för husfridens skull. Men barnen betraktades verkligen som en del av hovet, och det är ju inte så konstigt att det föll på Elisabeth att ta hand om och uppfostra flera av de här frillobarnen. Det ansågs säkert att hon hade tid och att det var ett bra sätt också för henne att öva inför att hon själv skulle få barn så småningom.
Så själv underkastad det stränga kravet på att inte ge sig i lag med någon av det motsatta könet får Elisabeth uppdraget att ta hand om frukterna av brödernas amorösa äventyr. Kanske reflekterar hon över orättvisan i det. Kanske inte. Kanske är hon bara realist. Måhända är Elisabeth orolig för vad Cecilias buller i Vadstena kan få för konsekvenser för henne själv. Men hon kan snart pusta ut. För 1562, när Elisabeth bara är 13 år, blir hon trolovad. Mannen som ska bli hennes make heter Kristoffer av Mecklenburg. Han är varken rik eller mäktig, men passar ändå storebror Eriks intressen perfekt. För kungen har sin blick vänd mot det som kallas Livland, ett område i det som idag är Baltikum.
Och det här området fajtas Sverige och Polen om fram och tillbaka. Så Erik den 14, han vill gärna hitta en make till Elisabeth som kan stärka hans intressen i delar av dagens Baltikum. Och han hittar då den här Kristoffer av Mecklenburg som befinner sig i Riga och är en viktig person för biskopen i Riga. Kristoffer kommer ju, han är ju hertig av en viktig släkt i Tyskland, och Erik ser att här kan vi stärka våra intressen i Livland och i Tyskland, och dessutom så är Kristoffer, han framstår som en god protestant, vilket Erik tycker är en bonus.
Lite tidigt att gifta sig som 13-åring kanske du tycker. Jo, förvisso, men planen är nog att vänta några år. Och under tiden kan Elisabeths fästman göra lite nytta. Kung Erik skickar iväg honom för att försöka kriga till sig Riga från konkurrenten Polen. Det är lite av en chansning. Som går dåligt. De svenska trupperna blir övermannade och Kristoffer fängslas. Och där, bakom lås och bom, blir han kvar. Länge.
Förmodligen så är inte Kristoffer av Mecklenburg tillräckligt viktig för bröderna Vasa vid den här tidpunkten. Det spelar inte så stor roll för dem att han sitter i polsk fångenskap. Hade han varit tillräckligt viktig, då hade de säkert försökt förhandla loss honom. För det förekom ju att man köpte loss fångar eller gjorde utväxlingar eller på annat sätt löste det. Men de låter honom sitta där.
Ja, istället för att dra igång en räddningsaktion så blåser Erik av förlovningen. Elisabeth däremot glömmer inte sin Kristoffer. Det är något med honom som gör att hon inte kan släppa tanken på att bli just hans hustru. Men en ogift prinsessa är ju inget annat än en användbar pjäs på kungens spelbräde. Så Erik ser helst att lillsyrran gängar sig med någon annan. Så för att få sin Kristoffer måste Elisabeth kämpa hårt. Se till att hålla sig ogift tills de förhoppningsvis kan återförenas. Och det kommer inte att bli lätt. Men det ska visa sig att det under Elisabeths behagliga yttre gömmer sig en smart och slipad politiker som vet precis hur hon ska navigera genom de oväder som väntar. Elisabeths bröllopsplaner är lagda på is, men annat är det för de resterande systrarna. Äkta makar, varsin tysk greve, har skakats fram till både Anna och den nyss så skamfilade Cecilia, och bröllopen avklaras ett efter ett. Men mitt i den glada yran har en avgrundsdjup spricka öppnat upp sig i familjen Vasa. Mellanbrorsan Johan, som är hertig av Finland, har nämligen börjat ta sig vissa friheter i utrikespolitiken. Ett område som bara kungen har rätt att peta i. Det är en tydlig provokation, en utmaning om makten som får Eriks blod att koka. Johan har dessutom gått och gift sig med en polsk, katolsk prinsessa och börjat skapa allianser över trosgränserna. Något som eldar på den redan upphettade stämningen. Till slut, år 1563, har Erik fått nog. Dömer Johan för högförräderi och burar in både honom och hans fru på Gripsholms slott. Det här är starten på en fejd som kommer eskalera. Och prinsessorna måste sadla om till skarpsinniga diplomater.
Jag tror att de här systrarna, de måste bara på något sätt försöka förhålla sig, klara sitt eget skinn, och de är säkert måna om att hålla sig någorlunda väl med alla sina bröder, för de vet ju inte hur ska det här sluta.
Kanske drömmer tonåringen Elisabeth om att ta sitt pick och pack och skjuta ut sig från allt det här stöket. Och om hon gör det så slår nog avundsjukan i taket när hon får höra om det äventyr som väntar för hennes stora syster Cecilia. För år 1565 har en inbjudan kommit som Cecilia väntat länge på. Från Europas mest lysande och storslagna hov, det engelska. Cecilia kuskar iväg tillsammans med sin nyblivna make. Och väl på engelsk mark går allt som en dans. Hon blir upptagen i drottning Elisabeth den förstas närmaste krets. Och hela hovet faller pladask för den vackra, levnadsglada och spirituella Vasadottern. Men lika bra som hennes engelska sejour börjar, lika illa kommer den sluta. Och det kan Cecilia delvis beskylla den svenska kungen för. För de där flotta hemgifterna blir inte lika generösa som pappa Gustav utlovat.
De får ut delar av sina hemgifter. Så Cecilia, hon har med sig betydande resurser till England. Men pengarna tar slut i England. Och Cecilia skriver hem, ni måste skicka mer. De lånar pengar av drottningen Elisabeth den första, som i början går med på det här, men som sen, det här skapar mer och mer irritation. Och till slut så blir deras situation i England helt ohållbar, och de jagas i princip iväg från England av alla fordringsägare som de är skyldiga pengar.
Förutom att Cecilia skamset får lomma iväg från England med en tom plånbok har hon inte heller lyckats med det uppdrag hon fick med sig när hon åkte. Att få den engelska drottningen att tacka ja till storebror Eriks frieri. Men snart dyker en annan tjej upp på hans radar. En som är den förnäma drottning Elisabeths raka motsats.
Stockholms slott, 1565. Hon granskar den unga flickan som står i en djup nigning framför henne. Ännu en av Eriks frillor. Många sådana har Elisabeth sett passera genom åren. Just den här är bara 15 år. Yngre än Elisabeth själv. Visst är hon vacker med sitt blonda hår och sitt näpna, runda ansikte. Men hon är bara en fattig flicka av folket. En knäckdotter som varit servitris på en av Stockholms krogar. Men att hennes bror blivit betagen av den här enkla jäntan är uppenbart. Han vill ha henne nära sig på slottet och har gett henne en anställning på sin syster Elisabeths hov. Så nu står hon här för att presenteras för den hon ska tjäna. Flickan reser sig från nigningen, möter blygt prinsessans blick och föräras en nådig nickning. Vi får väl se hur länge hon blir kvar, tänker Elisabeth. Älskarinnor på hovet byts ofta ut.
Knäktdottern som storbror Erik blivit så betuttad i och som nu blivit en del av Elisabeths uppvaktning, hon heter Karin Månsdotter. Vår prinsessa lägger nog inte mycket tankekraft på henne. Men snart står det klart att det här inte alls är någon kortlivad fling. För Karin Månsdotter kommer stå i händelsernas centrum på ett sätt som ingen, ens i sin vildaste fantasi, kan ana. Det drama som nu tar vid är en av de mest återberättade historierna i sagan om familjen Vasa. För år 1567 händer något med kung Erik. Han som redan är av en, ska vi säga, misstänksam natur blir allt mer förvirrad och paranoid. Han ser fiender i varje hörn och i all hast avrättar han en hel drös ur den högt uppsatta adelsfamiljen Sture. Därefter följer ett fullständigt mentalt sammanbrott och Erik går upp i rök. Till slut dyker han upp igen efter att ha irrat runt ensam i skogarna runt Uppsala i flera dagar. Och den som fångar upp den vilsna kungen, tar honom i sin famn och vårdar honom, är ingen mindre än Karin Månsdotter. Snart får hon och Erik barn ihop och gifter sig i hemlighet. Mitt i allt kaos släpps också Johan fri från Gripsholm. Vi gissar att han hyser ett visst agg mot den storebror som burade in honom där för 4 år sedan. Ja, som ni hör, det är rörigt alltihop. Men när Erik börjar må lite bättre, när hans inre plågor sjunkit undan, samlar han sig. Det är dags att markera sin ställning och legitimera den unga kvinna som nu står vid hans sida. Sommaren efter kollapsen tar han inför allas häpna ögon Karin Månsdotter till sin officiella hustru och Sveriges drottning vid ett storslaget bröllop i Stockholm. I samma veva passar han på att gifta bort även näst yngsta systern, Sofia, till ännu en tysk hertig. Så var de bara en. Alla Vasadöttrarna har knutit äktenskapsband och kastat sig ut i sina nya liv. Alla utom Elisabeth. Hon är den sista prinsessan som fortfarande lever under kungens förmyndarskap. Men vem är kungen? Ja, så här runt 1568 är det faktiskt rätt oklart. För nu tar bröderna, Karl och Johan, upp sina vapen mot Erik. En kraftmätning stundar. Och än en gång hamnar Elisabeth i en knivig sits.
Hon tvingas ju till någon slags dubbelspel, därför att det är Erik som är kung. Han sitter på tronen, men hon ser ju som alla andra att han mer och mer förlorar greppet om regerandet och om verkligheten. Och hon försöker ju samtidigt vädja om att man ska hantera Erik anständigt. Å andra sidan så inser ju hon också vartåt det barkar, att Johan har anspråk på tronen och hon måste också då försöka hålla sig väl även med honom, eftersom hon inser att det kan bli så att han blir den nya regenten.
Och Elisabeth har rätt i sina aningar, för nu är rollerna ombytta. Det blir Johan som kliver upp på tronen som Johan den tredje och Erik som tas till fånga. I 8 år kommer han att sitta inlåst innan han dör, förgiftad av arsenik på sin brors order. Kanske, eller kanske inte, serverad i en skål ärtsoppa. Kung Erik är borta, utmanövrerad av sina halvsyskon. Men när Johan tar över tyglarna, är allt då frid och fröjd? Nej, det var det väl ändå ingen som trodde.
Dels är det svårt mellan Elisabeth och Johan, därför att Johan har katolska intressen. Johan har ju gift sig med Katarina Jagiellonica, som dels är från Polen. Hon är djupt troende katolik, så han börjar luckra upp det här otroligt stränga lutherska, protestantiska Sverige som hans pappa och bror har hållit på. Och börja tillåta att det kommer katolska sändebud till Sverige och så. Medan Elisabeth är mycket, mycket övertygad, för att inte säga fanatisk protestant.
Elisabeth är inte den enda som stör sig på Johans flörtande med katolicismen. Det skaver också i lillebror Karl. Och som Vasa-traditionen uppenbarligen bjuder, har nu även han börjat snegla mot tronen. Och det finns fler som lurar i vassen. Utländska maktspelare som också gärna plockar kronan från Johans huvud. Kungens fiender slår sig samman och bollen är i rullning. Därmed är vi tillbaka där vi började, när en ny, hänsynslös 24-årig Elisabeth kliver fram ur de historiska skuggorna. För det är nu hon öppnar sin dörr för de som smider planer på att ta livet av hennes storebror. Det är år 1573 när sommaren börjat svalna som de hemliga sammankomsterna inleds hemma hos Elisabeth. I hennes salar samlas alla som av olika anledningar vill göra sig av med Johan. Konspiratörer från när och fjärran. Karl är såklart där, och det är också stora syster Cecilia. Vi kan utgå från att både hon och Elisabeth vet vad som är på gång. Men den som går i täten för komplotten är någon annan. En fransk diplomat, Charles de Monet. Och han har med sig ett lockbete till Elisabeth.
Han ska ha lovat Elisabeth att om du hjälper oss med det här så att vi kan göra oss av med din bror Johan, då skulle du kunna få en rejäl belöning. De kallar det för en ytterligare brudskatt. Och det här skulle då finansieras av en gömd guldskatt som Charles de Monet skulle känna till fanns kvar efter kung Erik. Så de här konspiratörerna, de lockar då Elisabeth med att om du hjälper oss med det här så kommer du att få en betydande guldskatt som vi vet var den befinner sig.
Planen är lagd och alla aktörer är redo. Det är dags för de skotska legoknäktarnas vassa uppvisning. Elisabeth, hon går till sängs och förväntar sig att vakna till en helt ny verklighet.
Stockholm, oktober 1573. Bägare efter bägare med vin har fyllts på av betjänterna, helt enligt kungens order. Den här kvällen ska man festa ordentligt. Då ska ingen sitta med ett tomt glas. Och ju mer som dricks, desto mer uppsluppen blir stämningen. Rösterna allt högre och gästerna allt vingligare. Så är det dags för festens höjdpunkt. Allas blickar vänds mot männen som gör sig redo att roa dem med sin skotska dans. Framför deras fötter ligger svärden i kors. Till ljudet av säckpipor och trummor börjar de sin koreografi och gör höga hopp över klingorna till publikens jubel. Även den nu rödbrusiga kungen hurrar och klappar takten. Men några i salen sitter i spänd tystnad. Nu, när som helst, ska tecknet ges. Det som ska bli slutet för Johan den tredje. Men inget sånt kommer. Dansen går mot sitt slut. De skotska legoknäktarna plockar upp sina svärd och lämnar salen. Och som om inget hänt, och det har det ju inte, fortsätter festen.
Kanske var det ett ögonblick av tvekan som räddade livet på Johan den tredje. För det blir ingen dödsdans för kungen. Charles de Monet verkar ha vacklat i sista stund. Gav aldrig signalen intrigmakarna kommit överens om. Och ovetande som att hans liv nyss hängde på en skörtråd vandrar en full och glad Johan hemåt när kalaset är över. Men ett år senare får han reda på alltihop. Hur nära det var att han drog sitt sista andetag den där oktoberkvällen. Charles de Monet pekas ut som hjärnan bakom konspirationen. Han erkänner och avrättas. Men tar inte Elisabeth och syskonen med sig i fallet. Men något har ändå väckt Johans misstankar. Så både Cecilia och Karl hålls hädanefter under strikt uppsikt. Men Elisabeth, den rara lilla systern, slipper undan.
När man börjar läsa det här om henne, då påminner hon mycket om den unga Elisabeth den första i England, alltså en annan Elisabeth, som man ser när hon är ung hur hon framstår på exakt samma sätt. Gör inget väsen av sig, lågmäld, lyssnar mer än vad hon pratar, hon håller sig undan, hon håller sig väl med alla och så. Och den här mycket dygdiga och diskreta exemplariska prinsessan Elisabeth i Sverige, att hon kanske faktiskt har en räv bakom örat och att hon är en skicklig intrigmakerska också.
Trots hot både in och utifrån fortsätter Johan att regera. Riket måste styras, krig utkämpas och äktenskap planeras. Och nu är det ju bara Elisabeth kvar i boet. Men åren går. 1574 fyller hon 25 och borde vara gift för länge sedan. Har båten kanske gått för vår huvudperson? Och skulle det i så fall vara så illa? Det är ju ett bekvämt liv hon lever på slottet i Stockholm. Hon har ett eget hov där hon chefar över 90 personer. Hon kan kvittera ut kryddor, pälsvaror och andra trevliga ting för flera tusen daler varje år. Men att fortsätta det här komfortabla singellivet är inte ett alternativ. Elisabeths giftermål och allianserna det för med sig är en möjlighet som inte får förspillas. Så sökandet efter en make fortsätter. Men vad är det för man Johan letar efter?
Johan verkar vilja sikta så högt som möjligt. Gärna en kung eller en prins. Och Johan vill gärna se en katolsk man till Elisabeth.
Johan skickar iväg ett sändebud till Italien för att sondera terrängen bland furstehusen där. Och flera högättade unga herrar verkar intresserade. Att lämna ett kallt och kulturellt trist Sverige för ett pråligt hovliv i renässansens Italien kanske låter lockande i våra öron. Men inte i Elisabeths. Hon fasar inför tanken på att landa i ett katolskt rike. På sin sida har hon lillebror Karl, även han djupt troende protestant. Och tillsammans bildar familjens två minstingar nu ett antikatolskt läger mot Johan. Men så kommer ett anbud som vem som helst borde imponeras av.
Man försäkrar mig att hon ska vara mycket skön, ha gott förstånd, är behaglig, ha vacker figur och hållning. Alla berömmer hennes stora anspråkslöshet. Alla som känner henne ärar och prisar hennes dygder. Hon finner sitt nöje vid spinetten och trakterar den bättre än de flesta. Hon spelar även luta. Dessutom är hon av milt sinnelag och välgörande.
Ja, visst är det vår Elisabeth som beskrivs i dessa rosenskimrande rader. Och de ska färdas långt. För brevet är adresserat till den franska kungen, Henrik den tredje. En av hans diplomater har åkt till Sverige för att reka om Elisabeth skulle kunna vara en lämplig gemål. Och snart kommer ett formellt frieri. Och det är inte bara hennes skönhet och spinettspelande som lockar. Att hova in en allians med ett protestantiskt rike skulle vara en trevlig pusselbit för den katolska franska kungen. Och för Elisabeth borde det här vara ett utmärkt parti. Det smäller ju betydligt högre än de tyska småfurstar som hennes systrar gifts bort med. Men inte ens tanken på att bli Frankrikes drottning får henne på kroken. Hon förhalar, duckar den franska kungens anbud så länge hon kan. Och trots att Johan insisterar dyker hon inte ens upp för att träffa det franska sändebudet.
Hon tycker att det skulle vara otänkbart för henne att gifta sig med en katolik. Och det spelar ingen roll om han så är kung av Frankrike. Hon vill inte det, utan hon är väldigt lojal med sin pappas tro.
Men innan man ens dragit igång några formella förhandlingar kommer ett besked som gör att Elisabeth kan pusta ut. Kungen har gått och gift sig med någon annan. Och snart kommer nästa goda nyhet. Den som Elisabeth väntat på så länge. I 6 år satt han fången i Polen. Den unga mannen som hon förlovades med när hon bara var 13 år och inte visste mycket om världen. Kristoffer av Mecklenburg. År 1576 dyker han upp igen. Och när de nu åter träder in i varandras liv har 15 år och mycket vatten runnit under broarna. Elisabeth har hunnit bli 28 år och har sett både en och två släktfejder passera. Kristoffer är en medelålders änkling med ett kort barnlöst äktenskap bakom sig. Och när det gäller status och finanser har han fortfarande inte mycket att skryta med. Men sådana världsliga ting spelar mindre roll för Elisabeth.
För Elisabeth så var det viktigt att gifta sig med en protestant. Sen är det möjligt, vi vet inte hur mycket de träffades där när hon var ung, när de förlovade sig första gången. Men hon verkar tilltalad av honom och hon verkar hålla fast vid idén att det är honom jag vill gifta mig med.
Men det går trögt. I flera år får Elisabeth och Kristoffer vänta på att få knyta hymens band. Kanske för att Johan drar ut på det hela i någon slags protest mot Elisabeths val av make. Men så till slut, år 1581, när Elisabeth är 32 och Kristoffer 44, får de äntligen mötas framför altaret. Men vissa av kyrkbänkarna ekar tomma. För de lutherska dignitärer som Elisabeth ville ha på plats, de fick aldrig någon inbjudan. Det såg den vresiga Johan till. Men vår prinsessa biter tillbaka på de sätt hon kan.
I samband med det här bröllopet så ser hon till att den lutherska trosbekännelsen och viktiga texter översätts till svenska, till folkspråket, och gör liksom det här bröllopet till en protestantisk manifestation, kan man säga. Och det blir också en stor fest för stockholmarna. Det finns listor på hur många grisar och höns och lamm som fick sätta livet till. Och det var fyrverkerier och turnerspel, och det var mycket påkostat, och det var både som en maktdemonstration, men också att man ville då befästa det protestantiska.
Med detta sista protestantiska långfinger riktat mot kung Johan kan Elisabeth äntligen ge sig iväg och göra entré i sitt nya rike.
Wismar, Mecklenburg, juli 1581. Det går inte att ta miste på att det är en dyrbar last som fraktats över Östersjöns vatten och nu anlänt till den tyska hamnstaden. En flotta av 13 svenska krigsfartyg har eskorterat det kungliga skeppet Vita Svanen, som utan incidenter nått sin slutdestination. För första gången kan Elisabeth se sitt nya hemland som välkomnar henne klädd i sommarens ljuvaste grönska. Men i den här stunden är det inte hon som ska betrakta. Hon ska bli beskådad. Nu ska befolkningen i Mecklenburg förstå vem som anlänt till deras rike. Skrudad i en dyrbar dräkt i karmosinröd sammet skrider hon fram mot ekipaget som ska föra henne genom staden. Hon kliver upp på en pall som lyfts av 2 bugande betjänter. Sen bärs hon stående till vagnen där de får hjälp att installera sig. Nu kan föreställningen börja. Kusken smackar till och de 4 förspända skimlarna sätter vagnen i rullning. Elisabeth tar ett andetag och sträcker på ryggen. Tyngden på huvudet påminner henne om vad hon representerar. För där vilar en krona i guld, prydd med smaragder och diamanter som glimmar i solen.
Ja, det är tydligt att det är en prinsessa som anlänt. Den mecklenburgska adeln och en hel rad andra furstar är på plats för att välkomna henne. Men några lyser med sin frånvaro. Några som verkligen borde varit där om allt var som det skulle. Hennes mans bröder. För Elisabeth har lämnat en familj präglad av maktfejder, bara för att kliva rakt in i en annan.
Det är konflikter med inom hans familj. Han är ju en yngre bror. Därmed, även om han är hertig, så har inte han speciellt stora resurser. Så det är stökigt där också. De har ont om pengar. Han har svårt att hitta sin position i Mecklenburg. Och deras tillvaro beskrivs som ganska svår där. Och det blir också en chock för Elisabeth som har haft det här entouraget eller hovet runt sig på någonstans mellan 50-80 personer i Stockholm. Och i det tyska sammanhanget så får hon leva ett mycket, mycket mindre och enklare liv.
Det känns såklart surt att inte mötas av stora famnen i Mecklenburg. Men Elisabeth har inte tid att älta. För som gift kvinna ska nu nästa punkt på listan bockas av. Barn. År 1584 föds en liten dotter som döps till Margareta Elisabeth. Det här är det enda barn Elisabeth kommer få, Och ankomsten av ett nytt litet liv sätter fokus på ett ständigt gnagande problem. Försörjningen. Att Kristoffer inte var något ekonomiskt toppenkap visste hon. Och hon har nog på känn att det kommer bli problem med den där utlovade brudskatten. Och den föraningen blir snabbt bekräftad. Så Elisabeth får kavla upp ärmarna och börja jobba för att dra in pengar till familjen.
De är ju väldigt driftiga, de här systrarna. Och de handlar med alla möjliga varor. Så att de blir ett slags affärskvinnor kan man säga för att försörja sig. Kristoffer av Mecklenburg försöker ju också skapa resurser genom olika uppdrag som han får och så. Men det är uppenbart att Elisabeths insatser för att dryga ut inkomsterna också behövs. Så att det är inte så att hon kan slå sig till ro och bli försörjd av honom på något sätt.
Pengarna blir Johans hållhake på alla sina systrar. Om de inte gör som han behagar kan han hålla inne med utbetalningarna. På det sättet fortsätter den här dysfunktionella familjen att vara tätt förbundna. Om det inte var för finanserna kanske Elisabeth hade släppt taget om de besvärliga vasarna och lämnat allt drama bakom sig. Eller inte. Eventuellt hade hon ändå känt sig manad att försöka hålla ihop släkten. För Elisabeth spelar en viktig roll i den här stormiga familjen.
Hon brukar ju kallas för familjen Vasas diplomat. Hon får ofta agera medlare mellan syskonen och hon får också olika diplomatiska uppdrag. Och hon verkar ha den förmågan att alla litar på henne. Bara det här att hon klarar sig helskinnad under den här konspirationen mot Johan, att de kan upprätthålla en relation efter det, säger ju någonting om hennes skicklighet.
Trots pengagnisslet med Johan och tvisten med Kristoffers familj tuffar livet på i Mecklenburg. Äktenskapet verkar harmoniskt. Den lilla dottern är frisk och kry. Och frånvaron av turbulens frigör tid. Tid Elisabeth ägnar åt det som har blivit allt viktigare för henne. Religionen. För hon har blivit mer än bara en vanlig troende. Hon är en förkämpe. En spridare av det protestantiska arvet efter sin far.
Det var så viktigt för henne att det var hennes pappa som införde reformationen i Sverige. Men hon verkar också ha varit en djupt troende person som verkligen praktiserade, utövade sin religion. Hon gick i kyrkan ofta och också att hon så aktivt översatte viktiga religiösa protestantiska texter till svenska. Så för henne var nog... Hon var djupt troende, men det var också politik och det här gick inte riktigt att sära på.
1592 är Elisabeth 43 år. I drygt ett decennium har hon levt med sin make i Mecklenburg. Den tillvaro hon kämpat för och till slut förverkligat. Men nu går den mot sitt slut. Samtidigt som vintern börjar släppa sitt grepp om Europa tar Kristoffer sitt sista andetag. Och Elisabeth lämnas ensam kvar i ett ogästvänligt rike. För konflikten med Kristoffers familj, den begravs inte med honom. Släktingarna är inte sena med att försöka manövrera ut Elisabeth. Kanske inser hon att hon inte har mycket att sätta emot. För hon tar inte upp stridsyxan, utan packar ihop, tar sin 8-åriga dotter och reser hem till Sverige. Elisabeth slår ner sina bopålar i Norrköping. I ett idag sedan länge nedbrunnet slott mitt i stan och bygger upp ett nytt liv för sig och sin flicka. Från sin kammare fortsätter hon brevledes och hålla tät kontakt med sina syskon. Men Johan är inte en av dem. Han finns inte längre. Gick ur tiden samma år som Elisabeths make. Nu har hans son Sigismund ärvt den svenska kronan. Och precis som vanligt väntar nya strider. Elisabeths lillebror Karl vässar nämligen redan sina knivar, förbereder sig för att kasta Sigismund av tronen och bestiga den själv. Att se sin favoritbror axla kungamanteln är nog något Elisabeth gärna skulle uppleva. Men det får hon inte. Hösten år 1597 kommer inga fler brev från hennes hand. Den 19 november, 5 år efter hemkomsten från Mecklenburg, dör Elisabeth Vasa, 48 år gammal. Elisabeth Vasa beskrevs som den perfekta prinsessan. Men bakom perfektionen gömde sig något mycket mer.
Elisabeth Vasa föds ju på något sätt som ett objekt. Någon som ska betraktas och någon som ska användas nästan som en handelsvara i äktenskapsförhandlingar och så för att stärka släkten Vasa. Men hon blir ju genom att sköta sina kort väl och göra det som förväntas av henne på ytan så blir hon ju mer och mer ett subjekt som kan agera och skapa sig ett eget liv. Hon hade en väldigt stark vilja och som också hennes tämligen högljudda envisa bröder faktiskt verkar ha accepterat att hon får sin vilja igenom.
Elisabeth Vasa har i historien tilldelats en biroll i berättelsen om den kaotiska Vasa-familjen. Och som kvinna tvingades hon finna sig i att hennes öde styrdes av hennes manliga släktingars politiska mål och nycker. Men de kort Elisabeth fick på hand spelade hon med tålamod, list och diplomatisk skicklighet. Det gjorde henne till en maktfaktor, en politiker i det fördolda.
Du har hört Petri Historia, av och med Elina Pärdal, Emilia Mellberg, Sardar Shraad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.